Det här är P1 Kultur. Jag heter Lisa Bergström och vi ska alldeles strax i direktsändning få veta vem som tilldelas Sveriges Radios romanpris 2026. Vinnaren får ära, diplom, fanfarer och 30 000 kronor. Och här i studion är två representanter från lyssnarjuryn, Noel Ernevad och Linde Wevel. Välkomna!
Tack så jättemycket.
Det är ni som ska ge oss beskedet om vem som vinner, och vi har hört er diskutera de fyra nominerade böckerna under veckan. Tack för ert arbete. Och igår så utsåg ni två finalister. Det står nu mellan Våran pojke av Mikael Ivesand och Förlorad mark av Frans Wachtmeister. En av dem kommer få priset. Vilket ansvar. Hur känns det nu, Noel?
Ja, men det känns jättekul verkligen att få avsluta den här resan nu.
Mm. Det var fyra nominerade böcker från början. Hur har det varit att prata om böckerna i den här gruppen, Linda?
Jag tycker att det är helt fantastiskt att fem människor som aldrig har träffats förut kan sätta sig ner och direkt börja diskutera böcker på djupet.
Mm, ja, det är ju ni, lyssnarjuryn, som har makten. Och jag vet att ni har fattat ett beslut. För 33:e gången delas Sveriges Radios romanpris ut idag. Det är dags att tillkännage vinnaren. Vi ska höra er motivering. Varsågod, Noel.
Ja. För en berättelse som lyfter fram en ensam pojke som glider mellan olika verkligheter, fast i livets håltimme. Allt skildrat med ett unikt språk, med humor, empati och djup.
Sveriges Radios romanpris 2026 tilldelas
Mikael Ivesand för romanen Våran pojke.
Och här kommer han in i studion nu, Mikael Ivesand. Välkommen! Tack. Du kan sätta dig på grön mikrofon där.
Oj,
och här får du ett diplom också.
Titta, jävlar, vilken grej. Otroligt.
Vet du vad?
Man tackar.
Grattis, Mikael Ivesand.
Tack.
Vinnaren av Sveriges Radios romanpris 2026 för romanen Våran pojke. Du får äran, 30 000 kronor och nu också diplom där.
Ja.
Hur känns det?
Jag har liksom tänkt att det är något missförstånd eller som att jag har... Antingen har de ljugit, eller typ så att det var säkert att de sa att jag var nominerad. Först nu har jag tänkt att nej, men ni kanske inte skojar. Så, jättekul, men om ni skojar är det väldigt taskigt att ni har tagit det så här långt.
Det är inget skämt, det är du som har vunnit priset. Och jag tycker att vi ska lyssna till hur det lät när ni i lyssnarjuryn ringde upp Mikael för att ge den stora nyheten om vinsten.
Hallå?
Hallå, är detta Mikael, är det Mikael Ivesand?
Mm.
Hej, jag heter Anna Villén och jag sitter här tillsammans med fyra andra i lyssnarjuryn till Sveriges Radios romanpris 2026. Mm. Och vi har suttit här hela dagen och diskuterat böcker och vi har alldeles nyss beslutat att ge Sveriges Radios romanpris 2026 till Våran pojke.
Åh, oh, jävlar vad bra. Fan vad fett, jag trodde det var Tele2 som ringde.
Så vi vill säga grattis!
Stort grattis!
Tusen tack, fan vad roligt.
Alltså där lät det precis när lyssnarjuryn ringde upp till dig, Mikael Ivesand. Vad gjorde du den där dagen?
Jag minns att jag satt i min soffa och kollade på schack på tvn. Jag trodde som sagt att det var... en försäljare. Jag kollade upp numret och så stod det någonting om, som fick mig att tro att det var en försäljare. Så jag ignorerade typ 8 samtal på raken. Och så bara, fan vad de var ihärdiga. Det här måste jag ju... Man hörde att jag var lite så sur när jag svarade.
Ja, lite
hallå? Bitter. Är det Mikael Ivesand?
Vi är glada att du svarar i alla fall. Jag tycker vi ska gå in i din roman nu, Våran pojke. Linde, du har fått i uppdrag att läsa lite från sidan 11. Det är första gången som vi möter huvudpersonen Johan i romanen.
Johan, lördag 2 oktober 1993. Fastän jag inte hade sett något annat så tyckte jag det var en konstig stad vi bodde i. Det var en annan tid. Alla låste dörren på den tiden och man var rädda för varandra. I grannskapet var alla främlingar, Ingen kände någon annan. Jag var liten och ensam nästan alltid.
Tack, Linda. Lyssnade du när juryn pratade om din bok igår, Mikael?
Ja, visst. Jag lyssnade på alla samtal hela veckan. Jag tyckte det var otroligt fina och begåvade samtal. Jag blev alldeles mallig att få liksom vara en del av de här begåvade författarnas värld på något sätt. Det var jättehedrande.
Mm, och nu möts ni, lyssnarjuryn och författaren. Hur är det för er då, kära jury Noel?
Ja, det är ju jättekul verkligen att sitta här med en tvättäkta författare som dessutom har skrivit en så fantastisk bok.
Mm. Och Mikael, har du någon fråga till juryn? Är det något du undrar då efter att ha hört samtalen eller något du vill säga till dem?
Oj, vad svårt. Mm. Nej, alltså, jag är ju lite så där ofta att man kan tycka att folk har liksom missförstått eller någonting. Och det är inte något man kan gå och vara sur för. Jag skriver ju ibland lite på ett sånt sätt att det kanske inte är helt tillfredsställande. Det är inte någon historia som knyts ihop helt sådär. Men jag tyckte att det var ett så väldigt fint och begåvat samtal som de förde om boken. Så jag kände mig så för en gångs skull så himla stolt på något vänster. Eller liksom, det var så hedrande. Jag blev nästan rörd liksom. Så för en gångs skull har jag nog inga frågor eller liksom något. Ni hade missat det här faktiskt. Jag var bara väldigt glad och tacksam.
Noel och Linde, det är ju helt klart att ni gillade den här boken mest. Ni är alltså lyssnarjuryns representanter här på plats i studion. Men det finns ju fler personer i lyssnarjuryn som var med. Det är Anna Wilén, det är Emil Andreasson och Fanny Örnell. Och ni har alla förberett lite frågor till dig, Mikael Ivesand, romanprisets vinnare här 2026. Och Noel, jag tänkte vi kunde börja med dig. Vad är det för fråga du vill ställa till Mikael?
Ja, jag tycker det är väldigt spännande med Johans psykologi då. Och du har ju sagt att Johan är våran pojke till stor del baseras på dig. Och jag tror att boken är också väldigt allmänmänsklig och att vi alla har en Johan inom oss. Liksom under allt det andra som tillåter oss att delta och fungera i samhället. Du gestaltar ju konsekvenserna av att Johan inte lär sig att fungera i samhället. Har du någon tanke om varför och vad som hade behövts för att Johan inte skulle hamnat i ett förundersökningsprotokoll? Och hur tror du att Johans liv hade gått vidare om han inte hade begått de här två morden?
Ja, det är ju den senare frågan som sagt. Alltså, det är jättemycket jag själv det här. Allt han är med om är ju precis saker jag själv har varit med om utom just det här mordet. Det här städjobben och de här arbetsförmedlinginsatserna, det är ordagrant liksom mitt eget liv. Det är till och med det protokollet han får när han får sin städlokalvårdarutbildning. Det är liksom plankat ord för ord från mitt eget sådär, samma datum och allting. Men det är just det där. Jag tänker nog att det här är en person. Jag har nog inte tänkt att alla har det i sig, eller det var inte tanken då, men jag tror att det säkert är så. Jag har det definitivt. Jag känner att det här är jag, och det är inte en människa som jag avskyr fastän han gör något avskyvärt. Det är liksom, jag är lika upprörd på Johan som en liksom hund som biter ett barn eller någonting. Det är liksom, jag ömmar på något sätt för honom fastän det är vedervärdigt. Och jag önskar att jag hade svaret på hur man ska fånga upp såna här människor. Jag har fått liknande frågor förr och det är ju jättesvårt att svara på. Alltså, ja.
Vi ska väl säga det, Johan, huvudpersonen i din roman, för de som har missat det, alltså han lever lite enskilt. Det är en uppväxtskildring, sen så blir han allt mer och mer isolerad och det begås bestialiska mord. Han mördar två personer. Så därav din fråga om morden och förundersökningsprotokoll, Noel. Mm. Men vi har fler frågor. Noel, är du nöjd med ditt svar?
Ja, så jag skulle jättegärna fråga ytterligare på det här faktiskt. Men förutom att han saknar så mycket förmågor, så har han ju också ganska våldsamma tendenser från en tidig ålder. Tror du det är någonting som finns i alla, eller är det specifikt för Johan?
Ja, nej, jag vet inte. Alltså, det är också så här mycket från mig själv att jag är väldigt rädd för våld och liksom väldigt sådär från människa, men att man, ni pratade någonting, hörde i samtalet, så att man liksom testar grejer på något sätt, att man kanske inte riktigt vet vad man gör. Och det kan också vara något sånt där, jag kan minnas från min barndom att jag bara gjorde något så här märkligt destruktivt helt plötsligt, helt i min ensamhet, i någon anda av att jag testar letar någonting. Jag vet inte vad. Jag liksom prövar världen. Får man, kan man göra så här? Ja, det kunde man. Varför gjorde jag så? Håller jag på med liksom?
Vi har fler frågor från lyssnarjuryn. Anna Villén också, en av jurymedlemmarna. Hon har skickat med er en fråga, Noel och Linda.
Mm. Anna undrar om romanen är medvetet tänkt som en samhällskritisk roman och om du ser på litteraturen som ett sätt att förstå samhället. Om du vill rucka på dina läsares föreställningar om människor som hamnar i förundersökningsprotokoll.
Nej, jag har aldrig någon sån där tanke att nu vill jag säga det här, nu vill jag lägga in det här i samhällsdebatten. Jag tänker liksom mycket på det. Jag står inte ut med liksom konst, om vi ska använda det paraplybegreppet, som liksom tar från en, där man känner att liksom nettot av den här upplevelsen är att mitt liv är lite sämre. Jag har inte lärt mig något, det är inte roligt under tiden, jag är på lite sämre humör nu än innan jag tog del av den här grejen. Jag avskyr det. Det är liksom motsatsen till vad jag tycker konst ska vara. Jag vill att man, jag känner som att jag har ett ansvar att se bortom min egen ångest, vet jag inte om jag har, men eventuella liksom problem man tycker sig ha, något vemod eller någonting, att jag vill ge folk grejer, så fastän jag har liksom skildrat någonting deppigt, jag förstår att den här boken är väldigt ledsam för många, så har jag liksom försökt lyfta människor, tror jag, och nej, det var inget uttalat att det här är liksom, nu försöker jag liksom ta samhället i örat och säga gör så här med de här stackars pojkarna, för det, de svaren har jag inte. Jag vill nog bara skildra det genom ett människoöde.
Mm. Linda, du har också en egen fråga med dig.
Ja.
Din fråga.
Jag undrar om du känner dig som författare nu och lite varför började du skriva, vad som driver dig att berätta? Det har du ju redan svarat lite på i den här frågan. Men vad var det som fick dig att vilja ge ut det du har skrivit?
Ja, nej, jag känner mig fortfarande inte som författare faktiskt. Jag pratade om det innan, att det är väldigt bra för mig. Jag har alltid varit en sån där som står på sidan. Jag liksom inte vill vara med i något gäng sådär. Och det är väldigt, det passar bra att ha liksom ett vanligt jobb. Då kan jag sitta på det vanliga jobbet och tänka att jag är ju egentligen författare, och sen sitter jag i något författarsammanhang som jag inte känner mig hemma i och tänker att jag skiter väl i det här. Jag är ju en vanlig knegare liksom. För mig passar det jättebra att ha de där identiteterna. Och anledningen till att jag ville skriva, det var nog, jag är en sån där dagdrömmare, jag tänker bara på saker som har varit och fantiserar om hur saker ska kunna bli. Jag lever liksom aldrig i nuet, och det är som bara en abstrakt massa i huvudet, alla de här tankarna man har, så det blir väldigt skönt att liksom tvinga in dem i en berättelse. Det är som att man externaliserar det liksom. Nu är inte det här bara en röra i huvudet, nu finns de här tankarna i form av den här berättelsen. Då, jag vet inte om det har hjälpt mig att gå vidare från tankarna, men på något sätt känns det som ett bokslut. Nu finns de här liksom. Så att jag har bara accepterat, inte att jag är författare, men att hur jag processar mina tankar är genom att göra en berättelse, om vi ska kalla det så, av dem liksom.
Vem eller vilka var de första som fick läsa det du hade skrivit?
Nej, men det har nog varit, alltså det är min sambo nu för tiden. Det är först då man, när man inte törs, eller jag vet aldrig vad jag håller på med. Varenda gång jag skriver någonting så tänker jag, nej men nu har jag tappat det. Det här kommer ingen gilla. Den här, våran pojke, jag är bara helt övertygad om att den här kommer alla av. Sky, liksom. Så att det är jätteläskigt innan jag vågar låta någon läsa det. Jag vet att många brukar gilla att dela med sig av hela processen och sådär. Men för mig är det bara en stor skam, eller på att säga. En stor sorg. Det är liksom, jag måste sitta och putsa det. Putsa tills jag vågar låta någon, jag litar på mycket läsare. När jag känner mig helt klar. Men även då är det bara, åh gud, vad har jag gjort? Det här blev ju helt kast.
Ja, du har gjort någonting som vann Sveriges Radios romanpris 2026. Ja. I alla fall, våran pojke Mikael Ivesand, det är du som har vunnit priset idag. Vi har fler frågor från lyssnarjuryn och från Fanny Örnell.
Ja, hon är ju nyfiken på de här Jonna-avsnitten.
Ja.
Och kan vi, utan att liksom avförtrolla boken här, kan vi bara säga någonting om vad är tanken med avsnittet med Jonna? Fanny undrar här om, fanns de främst till för handlingens skull? Eller är de mer som ett rent konstnärligt uttryck?
Ja, det är ju svårt. Jag vill inte låta som att jag ska vara helt mystisk. Men jag tycker så här, jag tror boken är bättre om jag inte förklarar vad jag tänker med det där riktigt konkret. Men vad jag i alla fall, alltså för mig hör de ihop jättekonkret. Och många har liksom invänt det där med första boken också, att det är liksom, det är två historier som ligger liksom lite omlott. Varför har den här andra, varför är det en med liksom? Ja, det kan jag ju tycka att det, då har folk inte förstått det som jag liksom försökte, vad jag hade för avsikt liksom. Men det är ju andra sidan, det är liksom smällan man får ta. Det är som att äta kakan och ha den kvar, att skriva kryptiskt eller abstrakt och sen säga, det här betyder egentligen det här. Liksom, jag avskyr sådana här filmer med plot twist, Fight Club och sånt där som ska vara, de ska bara ge något facit i slutet. Och det här var bara allt i hans huvud. Jag tycker det är så billigt liksom. Så att det är jättesvårt. Det är så fånigt nu att jag sitter här och låter kryptisk och mystisk. Men jag tror verkligen det blir sämre om jag säger vad jag tänkte med allt.
Men då får du hålla det lite för dig själv. Jonna-avsnitten, men då menar vi att det finns ju... Det är ju Johan som vi följer mest i boken, men det finns också partier med Jonna som dyker upp. Mm. Som finns i samma byggnad. Mm-hmm. Som Johan. Sen har Emil Andreasson också från lyssnaren, han har skickat med en fråga, en väldigt lång fråga, men vi kanske kan få ihop den. Varsågod Linda.
Ja, Emil undrar hur din skapande process går till och om vi tar det lite kort, han undrar vad som kommer först, de olika delarna eller är det grundhistorien som sen får blomma ut?
Just det. Det börjar oftast med någon så här väldigt konkret tanke för mig. Någon enstaka bild, och det där är så väldigt svårt. Jag kan tänka liksom, med den här boken var det väldigt mycket den här tiden, alltså så här 2004 till 2007 kanske. Den människan jag var på den tiden och människor man hade runt sig på den tiden eller hade börjat glömma bort. Och tillsammans med kanske någon låt så där som jag minns att jag hörde, och så får jag en jättestark känsla av den bilden och så försöker jag börja skriva ner den, och då inser jag, det är inte som att jag lyckas plantera de konstiga känslorna jag har när jag hör den här låten och ser det här bordet, whatever, så att människor får inte samma känslor inom sig om jag skriver namnet på en låt och typ det står ett bord och från radion spelas den här låten liksom. Så det är en så här väldigt frustrerande pryl att försöka förmedla det där, men det börjar alltid med någon sån där konkret liten bild bara, och nej, hur ska man säga egentligen? Det är ju, nej okej, jag hade ju, det, historien var ju ändå att jag ville skildra en sån här sorts väldigt ensam människa som gör något fruktansvärt, inte av liksom ondska, och att inget händer. Det, livet fortsätter, det är på något sätt någon sista grej han bara gör i tron om att nu kommer allt förändras, nu... Ja, och så förändras ingenting. Det bara fortsätter. Det är som någon sån här människa som liksom skolkar genom livet och... Ja, jag vet inte tusan, men... Ja, så det börjar helt värdelöst svar på en väldigt begåvad fråga.
Vad kommer pappa först? Det var det som frågan.
Just det.
Ja, men du, 2004-2007, hur gammal är du då, då?
Ja, jag är född 86. Vad är man då? 18? Nej, jag kan inte räkna matte. Ja, men jag menar inte 2004, ja just det, 18 och sånt där. Alltså de där, jo precis, den där liksom gymnasietiden när man börjar. Jag var alltid en sån där person som ville hitta en annan person som jag bara kunde följa med. Jag förstår liksom aldrig någonting av världen, tycker jag, så här som Johan är i boken, att han liksom frågar i princip sin tandläkare, var ska jag vara på måndag liksom, att han bara tror, han förstår liksom inte skillnaden på olika samhälleliga instanser liksom. Jag behöver en master, som man säger, och så där är jag väldigt mycket själv, att jag bara hakar på folk, typ valt en gymnasielinje för att min kompis skulle gå den linjen, ja men då väljer jag också den, så har jag han här när det där liksom de där liksom splittrades och de här människorna behövde klara sig själv, och vissa klarade liksom inte sig själv på något sätt. De försvann in i sig själv. Det, ja.
Mm. Vi har en sista fråga ifrån lyssnarjuryn. Det är faktiskt också Emils fråga, men kanske också min fråga.
Ja, vi undrar ju förstås, vad betyder det för dig att ha fått Sveriges Radios romanpris?
Ja, alltså det är så väldigt hedrande bara att liksom nomineras. Det är så många nålsugon man passerar. Jag har sagt det här så många gånger nu i olika intervjuer, att det finns säkert 1 miljon svenskar som just nu känner att någon gång skulle jag vilja försöka skriva en bok. Några tusen som faktiskt gör det, ett fåtal av dem som liksom får boken utgiven. Det är så väldigt många nålsugon där man passerar, och att sen liksom nomineras man till ett pris, och sen ska någon av de här 4 i det här fallet vinna priset. Där är man liksom nere på en slantsingling nästan. Att man, jag försöker fira alla, eller fira, men liksom glädjas åt alla steg dessförinnan. Men ändå när man, att faktiskt, ja, man känner sig så utvald liksom. Och jag, som jag sa, jag blev så väldigt glad över ert samtal. Jag tyckte ni sa så kloka och fina saker. Jag blev så himla stolt. Det var fantastiskt.
Noel Ennevad och Linde Wevel, tack för ert engagemang och er läsning i lyssnarjuryn. Här är lyssnarjuryns uppdrag slut. Ni har utsett en vinnare, det är Mikael Ivesand som har fått Sveriges Radios romanpris 2026. Tack för att ni var här. Och Mikael, du får stanna kvar en stund. Vi vill prata mer med dig. Och medan vi vinkar av Noel och Linda här, så tänkte jag att vi kan spela en låt som jag vet att du gillar. Favorite av Fontaines DC. Nu drar den igång. Hej då Noel och Linda.
Hej då.
Tack för jobbet. Vad kul
tack.
Att ni var här.
Ja,
jättekul. Did you know I can claim the dreamer from the dream. Make it feel everything you've never even seen. It's been a long, a long, a long, a long, a long, long. You've been my favorite for a long time. Well, look who's just the newest clown. 35 hours coming down, and the sun shines on you, pay.
Vad är det här för låt, Mikael Ivesand?
Ja, Favorite av ett band som heter Fontaines DC.
Vad är det med den som du gillar?
Jag vet inte riktigt. Det är bara otroligt vacker på någon vänster. Jag har försökt lyssna mer på det här bandet, men det var just den där låten jag gillade. Men om man säger unga, coola killar från Irland som har utflippade kläder. Inte alls den jag är. Men den här låten tycker jag är makalöst fin.
Men du, lite fakta om dig då. Född 1986.
Japp. Yep.
Fyller 40 i juni.
Exakt.
Uppvuxen i Luleå.
Stämmer.
Bor nu mer i Stockholm.
Mm-hmm.
Din debut Häng City kom 2022.
Ja.
Och så läste jag att du skrev Våran pojke på krogen på mobilen.
Ja, men det gör jag. Alltså, ja, jag skriver dels, jag har ju ett vanligt knygg som sagt, så att jag kan inte sitta på dagarna och skriva. Men på fredagar, varannan fredag, för jag har min hund de andra fredagarna, så då måste jag vara hemma med han. Men varannan fredag sitter jag på krogen och skriver i telefonen några timmar, och sen så skriver jag även under semestrar och sådär.
Mm.
Ja.
Du, juryn här tyckte synd om huvudpersonen Johan, Våran pojke. Det hörde vi i jurysamtalen också, i samtalet här, och du tycker också att det var viktigt det här med sympatin kring honom, men han är ju en mördare.
Ja.
Hur har du tänkt kring det där?
Ja, nej, det är ju fruktansvärt, och ibland så kanske jag kände att jag kanske skriver, jag skildrar ju verkligen honom, och liksom jag förstod att egentligen skulle man ju kanske skriva kapitel om den här anhöriga till de mördade och såna där saker, men det är ju honom jag liksom skildrar, och är väl lite, jag vet inte om jag ska säga förlåtande, men att jag har kanske en inte så där jättedömande, men jag visste inte heller vad det skulle ha gjort att jag säger, alltså ja, det är väl klart att det är fruktansvärt att mördas.
Ja.
Men ja, nej, jag har väl någon slags, jag ömmar lite för honom också.
Men om du skulle träffa en Johan Lindqvist, vad skulle du säga till honom?
Jag hade ju älskat att göra det. Jag får snå den här Marilyn Manson-sägningen från Bowling for Columbine, att jag hade inte sagt någonting, jag hade lyssnat. Nej, det är en bra fråga. Jag hade verkligen velat prata med honom, en sån person. Men jag vet inte vad jag hade frågat. Jag hade bara velat försöka vara hans vän, kanske.
Jag läste någonstans att du faktiskt har blivit inspirerad av verkliga mord. Och också i den här Linköpingsmorden 2004. Vad är det med dem som har inspirerat dig?
Ja, det är återigen det här med min liksom gymnasietid. Det där blev så förknippat med, när jag tänker på min gymnasietid, så tänker jag på det där mordet på samma sätt som, alltså, det är ofta så att tragedier blir som någon slags maskhål till minnen, och frågar folk vad de gjorde när de hörde att Olof Palme hade blivit mördad, eller 11 september. Att det är som att sådana där tragedier liksom tas som en polaroid av ens liv just då liksom. Och min gymnasietid, de konstiga åren, har liksom blivit helt präglad av det där på något vänster. Alla de där fotorna man såg, det var så himla, det var så likt ens egen tillvaro, det här deppiga höstlöven, blöta klumpar vid trottoarerna och de här fula polisbilarna. Det var så outhärdligt, alldagligt liksom. Och den här mössan de hittade från mördaren, jag kände så mycket att det här är ju vem som helst, det här är ju jag. Alltså det är liksom ingen bondskurk, det är någon sån här konstig typ som finns överallt.
Han är ju rätt anonym, men han verkar ju ha ett rikt inre liv, den här Johan. Men finns det något där i Johan då, från din uppväxt i Luleå? Till exempel, du pratar om det här området han bor i.
Jag försökte väl, ville inte fastna i det där att allt jag skriver om måste vara i Luleå specifikt. Jag är uppvuxen i Luleå, så att det är ju mycket dit mina tankar går, men den här, det är väl inte riktigt namn. Ja, det är aldrig utskrivet exakt vilken stad det utspelar sig i, och de gator som nämns är sådana här generiska gatnamn som finns i alla städer, Storgatan och allt vad det kan heta. Men jo, alltså väldigt mycket av de här bilderna, det tar jag ju från mitt eget liv. Alltså, jag sa det i någon intervju i samband med det här, att jag känner mig som en väldigt dålig författare, alltså på riktigt, att jag inte kan. Jag kan skriva det jag vill skriva, men inget mer än det. Jag är liksom helt ointresserad av det här bygget, liksom, att man ska plantera någon liten detalj som ska göra att folk vill, jag måste vända sida och se varför var det här geväret på väggen. Liksom. Jag vill bara skriva om ett gevär på väggen som aldrig avfyras.
Men du bodde på Björksgatan i Luleå när du växte upp. Och du gick högstadiet i Björksgataskolan.
Jamen.
Vi har åkt dit.
Nej.
Jo, och där har vår reporter Helene Alm träffat Elisabeth Landström.
No way.
Som är rektor. Vi lyssnar.
De är från Sveriges Radio. Och det är så här att för 100 år sedan, när jag jobbade här som lärare, så gick det en kille här som hette Mikael Yvesand. Och han gick min klass då. Han har blivit författare, kan ni tänka. Så han har ju gått här på Björks. Och det blir ju nu, det är väl 25 år sedan. Han är inte här nu, utan han bor ju i Stockholm nu och jobbar ju som författare och så.
Han är inte här.
Nej.
Jag jobbar som fan. Ja, vi har ju varit i det.
Det var ju över 500 elever.
Jag vet vart jag ska.
Och då är det ju nu ungefär 400, så vi är ju som Luleås största högstadieskola. Men det såg ju inte riktigt ut så här. Vi hade datorer och de hade inte mobiler. Det var ju som en annan tid. Det fanns mer tid för det här att kanske att reflektera, att skriva, att musicera. Och det var väl en av grejerna, jag tänker Mikael, som att han spelade trummor. Och det var ju hans liv. det upptog väldigt mycket av hans tid här på Björks. Vi hade så här rockgrottor där eleverna spelade efter skolan. De var kvar här. Det blev som en fritidsgård även på kvällarna. Vi börjar nu. Jag kommer ihåg att han var en iakttagare. Han kanske inte gjorde så mycket väsen av sig sådär i klassrummet, utan han reflekterade och tittade och var med på det sättet mera. Att han sitter och han är med, men han tar in och lyssnar vad andra säger. Och det är ju som en bra egenskap. Och då tänker jag nu då att han har blivit författare, att när man läser hans böcker så blir man ju så här, ja, precis. Att det är händelser endast från hans barndom som han plockar upp. Otrolig förmåga, tänker jag. En bra förmåga som författare.
Vi börjar med en minut.
En minut, okej.
Kepor och energidrycker.
Ja, det är det som gäller. Kepor var också på den tiden, men inga energidrycker. Nej.
Elisabeth Landström, rektor på Björksgata skolan. Björks.
Amen.
I Luleå. Tidigare svensk lärare för dig bland annat, Mikael Wissand.
Ja. Ja. Nej, shit, alltså jag blir helt... Jag vet inte vad jag känner. Jag vet inte om jag blir... Ja, är otroligt. Nästan rörd på något sätt. Sjukt att höra. Och de här dialekterna. Och hör de här helt obrydda eleverna i bakgrunden. Fantastiskt fint att höra. Ja, Elisabeth, underbar lärare.
Minns du henne?
Ja, gud ja. Hur mycket som helst. Hon var helt fantastisk. En av få så här lärare som man verkligen minns att hon var så himla... Jag vet inte vad. Hon var verkligen underbar människa. Mm. Ja, jag minns att jag hade faktiskt just en skrivuppgift. Att jag var en sån här, som hon sa, jag gjorde väl inte så mycket väsen av mig. Jag var väldigt dålig, eller väldigt dålig, men jag var helt medioker i skolan. G i alla ämnen, klassiskt sånt där. Men att jag fick någon skrivuppgift av henne som jag liksom tog på allvar av någon anledning. Jag bara skrev någon sån här töntig historia. Det var en gång, bla bla bla. Och så fick jag liksom... godkänt, men hon skrev så fint typ att, ja men vad duktig, du har ju skrivit liksom en liten berättelse här, och då liksom tog jag tillbaka den och skrev om den, och liksom försökte liksom förbättra den efter vad hon skrev, och då fick jag väl godkänt, och det är nog första gången i mitt liv jag har fått något sånt där. Jag vet inte varför jag liksom tyckte att jag ville göra den bättre, men det kanske var där det liksom startade någon känsla av att jag ville skriva faktiskt.
Ja, för hur kom det sig att du blev författare?
Ja, jag vet inte. Det var ju just det där. Jag är väl en betraktare mycket. Bara sitter och tittar och dagdrömmer väldigt mycket. Samlar på sig intryck och funderingar. Och att det har blivit ett sätt att processa. Det låter som att man pratar om något trauma eller någonting. Mm. Men att det är bara skönt att liksom konkretisera allt det här. Att man kan göra en låt av det eller vad man nu har för liksom, medium. Men för mig har det blivit, jag har bara accepterat att det skrivandet som funkar bäst för mig. Där kan jag liksom sammanfatta allt det här och göra det till något konkret som nu finns mellan två bokpermar istället för i huvudet. Liksom.
Rockgrottan, pratade Elisabeth.
Ja, det hette så. Det var små lokaler som man kunde repa i. Vi hade såna här små band på den tiden och så kunde man sitta där och spela musik.
En sak som går igen i våran pojke och i Häng City som jag har tänkt på, det är en kniv.
Mm.
Det är någon som stjäl en kniv från träslöjden. Vad är det med den där kniven?
Ja, men det var också det där, bara något sätt att liksom visa att det här är liksom ingen... Ja, det var ju så där på träslöjden, man gjorde väl någon kaststjärna, man ska hålla på tuffa sig och göra något vapen, du vet. Och så jag tänkte väl att en sån här person, om han skulle begå något sånt här, vad skulle han ha för slags vapen? Och ja, men kanske någon sån där idiotisk sak man gjorde på träslöjden som bara ligger i någon låda i pojkrummet liksom.
Mm. Vad skulle du säga att Luleå har betytt för din kreativitet?
Jag vet inte. Alltså, jag var väl aldrig sådär som... Alltså, i Luleå är mycket hockey och stålverket och sådär. Och jag försökte väl vara lite så när jag var liten att spela hockey som mina polare gjorde. Men jag var på bokstavligt talat en träning, tror jag. Det gick som inte. Jag var för liten och mesig liksom. Så jag valde väl något annat. Man hittade... kanske i högstadiet att man började hitta vänner som... Första gången man fick liksom vänner som inte bara var ens vän för att det var den som bodde bredvid en, utan att där började man kunna liksom hitta någon vän som typ gillade samma musik som en själv till exempel. Så att det var väl liksom, ja, kanske lite svårare att liksom hitta kompisar som delade de här mjuka intressen, eller vad vi ska kalla det liksom. Så det har väl hjälpt på något sätt, skapat någon slags inställning hos en, att man blir lite, står på sidan och betraktar majoriteten eller någonting.
Ja, men för du spelar ju band där. Mm. Park Hotel hette ditt band. Och sen så blev det Berlin och sen så blev det Stockholm. Och du flyttade från Luleå, precis som ganska många kulturutövare lämnar stan. Ja. Men några blev ju kvar i stan. Och vår reporter Helena Alm, hon har fortsatt här och gräva i Luleå i dina spår. Och hon träffade musikern och poeten Mattias Alkberg, och han minns dig från Luleå.
Ja.
Var är vi någonstans?
Vi är utanför gamla punkhuset, Föreningsgatan 7 i Luleå.
Och det är en sorts industriområde här på Lövsgatan.
Ja, precis.
Vad var det här för ställe?
Det var väl mest spelningar och sånt, men det var lite rep också. Jag delade replokal med Park Hotel, som Micke Ljusen spelade trummor i. Vi åkte ut på ungefär samma festival på somrarna, något år där. Så då hängde vi mycket och reste ihop.
Vad minns du om Mikael Ljusen från den här tiden då?
Men han var otroligt rolig. Alltså otroligt rolig. Och svinbra på att spela trummor var han också.
Berätta. Vad var sånt roligt?
Ja, men ungefär på det sättet som han är rolig nu när han skriver och sådär. Han kommer på en rolig grej och så kör han på den tills det inte är roligt längre. Tills det blir sorgligt liksom. Och då blir det ju ännu roligare. Det minns jag väldigt. Att han gillar de här när det blev absurt. Jag kan tänka mig att han registrerar allt här också. Det intrycket hade man alltid av honom. Att han såg allting liksom. Ja. Och tänkte på allting han såg också.
Hur märktes det?
Ja, men att han var så där lite inåtvänd och blyg. Ofta så är man ju, ja, förväxlar man ju blyghet med uppmärksamhet, tycker jag. Och jag tror att han var uppmärksam snarare än kanske blyg. Så.
Mattias Alkberg, han analyserade lite där när han träffade Helene Alm utanför det gamla punkhuset Föreningsgatan 7.
Ja.
Har han rätt?
Ja. Det låter som att jag är död när man hör de här samtalen.
Jo, det är du ju inte. Du har precis vunnit pris.
Ja. Ja. Ja, det är så sjukt att höra folk hålla på och prata om en. Så ja. Jag blir helt generad. Men ja, det är fint att någon har tittat på en begåvade poeten och musikern Matti Alkberg. Han har sett mig, har ni hört?
Skriv hem till mamma om det. Man vill skriva hem till familjen. Men du, en person, vi fortsätter då på det här spåret, för det är ändå ganska roligt tycker vi. Så att en person som däremot känner dig lite bättre än Mattias Alkberg, det är Jonas Teglund som är musiker, och ni har växt upp ihop. Och vår reporter Helena, hon fortsatte stalka dig här och ringde upp honom.
Det är ju min äldsta vän, och jag är Mikaels äldsta vän också. Vi lärde känna varandra på högstadiet och är ju fortfarande vänner. Det var väl som att både jag och Mikael på högstadiet, vi var väl liksom lite av ufon på ungefär samma sätt. Vi skämtade ganska mycket, gjorde roliga olika saker. Jag minns en grej vi gjorde. Det var att vi brukade leka serietidning om 50-talsdeckare. Att vi tog dagstidningar och klippte ut ögonhål. Och satt oss och tittade på folk på Björksgata centrum. Vi drev runt mycket. Gjorde mycket sånt här som man skrev om sen i Häng City. Alltså att man bara gick omkring och eldade plast.
Ja, och i själva skolan då? Där var ni ju skötsamma, eller?
Nej, men lite både och. Vi kanske inte hade så mycket respekt för auktoritet alltid. Någon gång tog vi rektorns nycklar och bröt oss in så att vi kom åt till högtalarsystemet. Och sen började vi be folk, påhittade människor, komma till rektors expeditionen. Sånt höll vi på med.
Det här med att skriva, var det någonting han höll på med när ni var yngre?
Jag upplever att han alltid har skrivit, men att det var liksom kanske inte, han har inte gått omkring med någon författardrömmar eller inte pratat om det så, utan han har skrivit på internet och kanske sms, men att han har haft bloggar och förut skrev han mycket, en underbar dagbok på det gamla internetforumet Skunk. Så han har ju alltid producerat mycket text.
Men skunk då, vad kunde det vara för något?
Alltså egentligen skulle jag väl säga att det är ganska likt det han skriver nu, men i det formatet. Alltså, jag tycker att Micke, han har som alltid varit så himla tydlig och stilsäker. Han är som en människa som är stöpt i en helt egen gjutform. Det är som att han kommer från en helt egen plats, och så tycker jag det alltid har varit med hans texter. Alltså det var så när man läste hans skunkdagbok för jättelänge sedan. Det var så fruktansvärt roligt och bra. Men man fattade inte alltid vad som var poängen eller vad som var riktningen. Men det var bara en självklar lysande text på något vis. Sen är det ju också en sån oerhörd gåva i livet för mig att alltså, en av mina närmsta vänner skriver såna här böcker. Att det är som så otroligt bjussigt och härligt. Att jag får ta del av hans tankar och innersta och bara förstå honom bättre. Det är ju jätteroligt.
Jonas Teglund där. Hur skulle du presentera honom?
Jonas, ja, han är ju ett geni på alla sätt. Alltså han, ja, det är exakt det här jag pratade om tidigare. Så att han var min första vän som jag fick genom liksom att man delade någonting. Alltså man gillade samma typ av musik, man hade samma humor och såna där saker. Liksom den första kompisen som inte bara var grannen, du vet. Mm. Så han är liksom... Märkligt nog känns han som en ny vän fortfarande, att det var så helt unikt det där att shit, jag har en kompis som liksom som gillar liksom konstiga saker som jag inte har delat med någon annan förr, liksom att han kändes helt så här fresh evigt liksom, och jag är så tacksam över han är bäst i världen.
Är det det handlar om i Häng City, ni som eldade plast?
Ja, det är ju två andra, det är ju Jocke, min kusin, och Jockes granne Davve. Det snackade vi ju, den där vänskapen, de här man liksom hade från när man var ändå yngre. Så i Häng City tar ju slut innan sommarlovet i sjuan när jag träffade Jonas. Men det är klart, man fortsatte dumma sig. Alltså man var ju ett barn, alltså man var ju dum i huvudet liksom hela högstadiet också förstås. Jag hade faktiskt glömt det där, vad sa han, att vi snodde nycklar och
ja,
sånt där.
Ja, precis.
Ja, det har jag glömt.
Gick men inte rektorn?
Ja, men jag minns vi gjorde mycket sånt där. Jag minns det där med tidningarna och vi höll på att göra massa sånt där skit. Men inte just det där med nycklarna minns jag, men stämmer säkert.
Mm. Men du, vad läser du själv?
Nej.
Nej, det gör jag inte.
Inte mycket, men jag har nyss läst en jätteotroligt bra bok faktiskt. Så jag har fått en bok av min tjej också, så jag har liksom börjat. Jag har pratat så mycket nu i intervjuer om att jag bara sitter och spelar schack och kollar på skräp på telefonen liksom. Men jag börjar nu läsa igen. Jag har läst väldigt mycket förut, men sen här blev jag hjärndöd av telefonen. Men nu försöker jag börja läsa igen.
Och vad är det då?
Ja, nu när jag läste en bok nu som heter Black Box av Andreas Lundberg, som är makalös, fantastisk bok som alla måste läsa. Jag har med den här i min ryggsäck, de sa att jag skulle ta med den.
Ja, men den är väl rätt våldsam?
Ja, den är liksom fruktansvärd, men det är just det där jag pratade om tidigare, att jag inte pallar kultur som jag liksom känner tar av mig, att den bara sänker mig. Så fast den här boken är så fruktansvärt mörk, alltså liksom ett svart hål, så är det liksom, jag blir liksom ändå upplyft av att läsa det. Det är så jättevackert språk och den är så fragmentarisk, man förstår ibland inte perspektivet riktigt, att det går inte att säga att det handlar om den här människan, utan det är som bara helt kaotiska textstycken, alltså jättevackert intressant språk. Den var super. De första gången jag liksom kände mig inspirerad av en text nästan faktiskt.
Det var intressant. Ja. Mikael Uvesand, din roman Våran pojke har tilldelat Sveriges Radios romanpris 2026. Och stanna kvar en stund till, vi ska gå in i en klassisk skildring av barndom och våld. Harper Lees One Hit Wonder roman Dödssynden, ja, den är en nationalklenod i USA. Men den här romanen från 60-talet är samtidigt också en bok som på senare tid har förbjudits i vissa skolor och i bibliotek i USA. Och under veckan nu så har vi hört Lina Kalmteg leda romanprisets lyssnarjury. Och nu berättar hon i veckans klassiker om debuternas debut, To Kill a Mockingbird, Dödssynden.
Harper Lee.
Jag hittade ett gammalt klipp från 2007 och vill se det om och om igen. För leendet hos författaren, hon som drog sig undan, men som nu ser så soligt sprudlande ut när hon vid 81 års ålder hjälps upp för att ta emot applåderna. Och för glädjen även hos den amerikanska presidenten, den då 61-årige George W. Bush, som Harper Lee håller ett stadigt tag i. De fnittrar medan de lyssnar på motiveringen till att Harper Lee får ta emot presidentens frihetsmedalj. Den som tilldelas personer som har bidragit antingen till säkerheten i USA, till världsfreden eller gjort något ytterst betydelsefullt kulturellt.
Harper Lee's beautiful book is a meditation on family, human complexity and some of the great themes of American life.
Och så presidentens egen förklaring. Ett skäl till att Harper Lees enda roman, To Kill a Mockingbird, blev en sån succé är att man känner visheten och värmen i författarens hjärta på varje sida, säger han. Och avslutar med att det är en roman som kommer läsas för evigt.
It's been a gift to the entire world. As a model of good writing and humane sensibility, this book will be read and studied forever.
Debuternas debut, To Kill a Mockingbird, utkom 1960 men utspelar sig på 1930-talet i den fiktiva lilla staden Maycomb i Alabama i amerikanska södern. Berättare är Scout Finch, en kavat flicka som när boken inleds just börjar skolan. Man får följa henne, storebrodern Jem och sommarkompisen Jill under några magiska år i barndomsvärlden. Följa med när de darrande närmar sig grannhuset där det bor en man som aldrig visar sig. Scouts pappa är den vita advokaten Atticus Finch, en gestalt som i USA numera tycks ses som verklig. Det är också han som försvarar Tom Robinson, en svart man som anklagas för våldtäkt mot en vit kvinna. Något Atticus kritiseras för i den lilla staden som även Scout och Jem får lida för. Tom Robinson döms för våldtäkten trots brist på bevis. Och allt leder till att Scout och Jem blir besvikna på samhället och vuxenvärlden. Harper Lee har själv avfärdat att boken skulle vara självbiografisk. Men många delar är påfallande lika hennes egen uppväxt. Platsen förstås, hon växte upp i den lilla staden Monroeville just i Alabama. Hennes pappa var också advokat och Dill har likheter med hennes barndomskompis, journalisten Truman Capote, som senare även han kom att slå igenom stort med en bok med kallt blod. Harper Lees let med To Kill a Mockingbird i flera år fick till och med ett helt års skrivtid av snälla vänner som skramlat ihop pengar till henne. Ofta ville hon ge upp. Vid ett tillfälle tog hon till och med hela manusbuntan och hivade ut den genom fönstret från sin lägenhet i New York, dit hon flyttat just för att bli författare. Hennes agent tvingade henne att hämta in allt igen. Kort därefter gavs To Kill a Mockingbird ut 1960, när Harper Lee var 34 år. Men hon hade själv inga större förhoppningar om mottagandet. Det berättar hon i den enda sparade ljudupptagningen med henne från 1964, som också kommer bli en av hennes sista intervjuer och där hon beskriver genombrottet som att få ett slag i huvudet. Hon hoppades möjligtvis på att någon enstaka skulle gilla hennes roman, medger hon på den brusande inspelningen.
I never expected that the book would sell in the first place. But I was hoping that maybe somebody might like it well enough to give me some encouragement about it.
Redan samma år, 1960, gavs To Kill a Mockingbird ut på svenska. Då som Dödssynden, senare som Att döda en härmtrast. Året efter, 1961, fick boken det prestigefyllda Pulitzerpriset. Och 1962 blev den film med stjärnan Gregory Peck som Atticus Finch. Filmen nominerades till 8 Oscars och vann 3. Harper Lee tyckte själv att det var den bästa bokfilmatiseringen någonsin. Nu har To Kill a Mockingbird sålt i 30-40 miljoner exemplar och lär fortfarande sälja upp mot 1 miljon om året. Talkshow-giganten Oprah Winfrey har kallat den för USAs nationalroman. Och år efter år hamnar den på listor över de bästa romanerna någonsin. Och den är nu också en av 1900-talets oftast citerade romaner. När Harper Lee gick bort 2016 var det just med odödliga citat ur To Kill a Mockingbird många mindes henne. Inte sällan med det pappan Atticus säger till dottern Scout. Man kan aldrig riktigt förstå en annan människa förrän man ser saker och ting ur hennes perspektiv. Förrän man kryper in i en annan människas skinn och går omkring i det. eller som det lät i filmen.
You never really understand a person until you consider things from his point of view.
So?
Till you climb inside of his skin, walk around in it.
Ja, just rättvisa och moral är det många uppskattar med boken. Hur Atticus vågar stå upp för det han tror på. Men även hur den tydliggör klassskillnader och skeva könsroller. Fast framförallt förstås rasism och skildringen av motsättningarna mellan svarta och vita i den amerikanska södern. Och hur Harper Lee skriver fram det, briljant, och med en kraft som nog är ilska. Men allt det där hade inte gjort så starka avtryck om den inte mitt i allt det där så sällsamt fångar barndomens magiska landskap. Evigt lekfyllda sommarlov. Och för att berättelsen visar världen så där svårbegriplig som den kan bli för barn när vuxna inte riktigt vågar förklara. Harper Lee sa i den där radiointervjun att hon ville bli Alabamas Jane Austen.
In other words, all I want to be is the Jane Austen of South Alabama.
Alltså skildrar den amerikanska södern och dess människor på samma sätt som den brittiska 1800-talsförfattaren. Och det, att gestalta ett litet samhälles motsättningar, hierarkier och relationer, lyckades hon ju sannoliken med. Men det är inte bara boken i sig som har gjort den så mytomspunnen. Att Harper Lee valde att dra sig tillbaka bidrar till mystiken. Hon började, efter 1964, svara hell no när journalister bad om intervjuer. Att det inte kom någon ny bok var också gåtfullt. Någon har hävdat att hon själv tyckte att hon hade sagt allt hon ville i debuten. Andra att hon var för självkritisk. Kanske slängde hon ut fler manus genom fönstret. Det florerade därtill illvilliga rykten om att det var vännen Truman Capote som hade skrivit To Kill a Mockingbird. Harper Lee sällar sig på så vis till andra mytomspunna författare med One Hit Wonder-romaner. Men så, 2015, briserade nyheten.
American author Harper Lee is publishing a second novel 55 years after the release of the classic To Kill a Mockingbird.
CNN och andra medier rapporterade intensivt. 89-åriga Harper Lee skulle ge ut en andra roman 55 år efter debuten.
You know, this is really the publishing event of the decade. Not since Harry Potter in 2007 have we seen such high interest in a new book.
Frågorna hopade sig. Och Harper Lee själv, efter en stroke några år tidigare, tillräckligt klar för att godkänna utgivningen? Och varför hittades det här manuset först nu? Det visade sig att romanen Ställ ut en väktare, som den fick heta på svenska, antagligen var ett första utkast till To Kill a Mockingbird. Istället för en uppväxtroman är det en hemvändarroman där Scout kommer tillbaka hem efter 20 år. Och bland annat upptäcker att hennes pappa är, ja, lite rasistisk. Förläggaren ska uppmana Harper Lee att berätta ur Scouts perspektiv som barn istället. Att Atticus Finch utvecklats till något mindre ädelt i det som blev ett slags uppföljare skakade förstås om amerikanska läsare. De hade till och med döpt sina barn efter honom. Var det nu okej att fortsätta uppmana unga att läsa To Kill a Mockingbird utan att berätta vad som hände sen? Kontroverserna kring uppföljaren verkar inte ha puttat ner To Kill a Mockingbird från sin höga piedestal. Tvärtom, fortfarande toppar den även listorna med de oftast förbjudna böckerna på skolor och bibliotek i USA varje år. Bland annat för mängden rasistiska ord som anses vara stötande för unga svarta läsare. Andra tycker inte att unga ska läsa om sexuella övergrepp. Försvararna menar att det här är en bok som leder till djupgående diskussioner om rasism och segregation. Och jag läser om den för tredje gången i mitt liv. Förtrollad av skimret från Scouts barndom och samtidigt upprörd av romanens och nutidens orättvisor slås jag av hur viktig den känns. USA och övriga världen har förändrats och fått ett nytt, kanske ännu större behov av To Kill a Mockingbird.
Lina Kalmteg om Harper Lees roman To Kill a Mockingbird. Mikael Ivesand, du har tilldelat Sveriges Radios romanpris 2026 för romanen Våran pojke. Och nu är ju nyheten ute. Och på Kulturnytts Facebook-sida så har det ramlat in lite grattis. Bland annat, så kul, grattis från din dagisfröken Britt-Marie.
Nej.
Jo, den kom.
Nu har jag hört allt. Britt-Marie, ja. Holy smokes. Jag visst minns jag Britt-Marie.
Mm, vad ska du göra nu den här fredagen då?
Jag måste ju jobba tyvärr. Det är mycket på jobbet. Jag har min laptop i ryggsäcken, så jag måste göra en massa nytta. Jag känner mig lite manlig medan jag gör det.
Mm, men du, stort grattis igen. Ljudtekniker idag, Tim Kellerman, producent Maria Götzelius. Jag heter Lisa Bergström, Mikael Ibesand på Sveriges Radios romanpris 2026 för Våran pojke.